välkomna till Munväder special. I dagens intervju är det Fredrik Wikingsson från radarparet Filip och Fredrik som intervjuar. Intervjun är dessvärre kort på grund av tidsbrist, men mycket kommer ut och tillbaka, och njut.
Den här intervjun ska handla om jag och min kompis. Vi har också en dröm att kunna vara i tv och ha olika tv-program. Så därför undrar jag helt enkelt, alltså, hur går själva, hur, när du och Filip gör tv, alltså hur går själva processen till för när ni har fått idén till att det blir produkt och sändning på Kanal 5?
Ja, alltså det är ju mitt i den processen nu, kan man säga. Vi ska spela ett program i Kalifornien i vinter. Där vi ska resa runt och träffa folk och se där vi har en tanke med det. Men då är det en idé man har, och sen så går vi då till... Det är olika om man aldrig har gjort tv än om man har gjort tv i 10 år sedan vi har gjort. Vi har ju mer informell roll med, det, med kanalen.
Ja.
Så vi kan ju ringa upp programchefen och säga, du, vad fan tänker du om, vi har ett spår här om sånt här. Ja, men det låter bra. Bara det inte krockar med det där, säger de. Och så hamnar man ganska fort då. Och de vet ju vad det innebär, för de har sett oss i rutan i 10 år. Men om man är oprövad och ringer upp en kanal och säger, vi har en idé om det här. Då är det inte samma sak. Det skulle ju ljuga om jag sa att det är samma liksom... jag ska inte räkna, för vi har jobbat ganska hårt för att få den här relationen till dem också. Men jag tror att man måste vara väldigt tydlig med, om man inte har varit tv förut, då måste man förklara vem man är, vad man tänker och hur man ska skilja sig från det rådande utbudet och liksom i bruset, så att säga, och sticka ut och säga, det här blir någonting som folk kommer att märka. Det här är nytt på något sätt liksom.
Jo. Men vi tänkte säga i början där... vi kan ju ta som ursäkta rörande, va? Vad var tanken när ni kom på det, alltså vad var det ni ville få ut med?
Vi hade sett två program egentligen som vi hade sett, som vi tyckte väldigt mycket om, som vi försökte, som vi var inspirerade av. Och det ena var Ali G i England då, som Sacha Baron Cohen, som nyer bonat alla de här figurerna.
Just det, ja.
Och den första serien i England var otroligt inspirerande på oss, sättet han lät verkligheten möta påhitt. Att säga att han klädde ut sin karaktär och så intervjuade han verkligen människor. De trodde att det var på riktigt. De visste inte att de var med i humor, och det tyckte vi var väldigt kul. Däremot är vi inga skådespelare, men däremot den här krocken mellan verklighet och påhitt helt enkelt, tyckte vi väldigt mycket om. Det kändes väldigt på riktigt då. Och sen så tittade vi en del på Jackass också. Inte för att för de här stansen, för de är ju helt vansinniga, men däremot känslan i att utsätta sig för någonting. Och att det kan bli ganska naket liksom, när man har sån här ångest över att behöva göra jobbiga grejer. Och det gjorde vi ju sista dagen ganska mycket.
Ja, just det.
Och vi tyckte också att, ganska förmätligt, vi kom ju från ingenstans. Vi var ju liksom helt okända.
Ja.
Men vi tyckte ändå att vi ska fan visa hela jävla världen. Vi skulle göra ett jävla galet program. Vi var liksom förbannade på något jävla sätt. Vi kallade det för oss själva för ett wake-up call för ett slumpat u-land, minns jag.
Just det.
Vi var väldigt... Jag hade ingen rätt att ta den här platsen, men det var det vi tyckte var så coolt. Jag har ingen rätt att ta den här platsen, men nu ska vi bara göra det.
Ja, men vi säger, hur gick... Men då var ni ju okända, då var du inga 10 år, utan alltså gick det till...
Nej.
Var det möten då med TV4-bossen?
Men vi kände en kille, som man ibland gör,
ja.
Som hade läst några artiklar vi hade skrivit och sådär, och han tyckte vi skulle göra en pilot, som man säger då. Det vill säga att ta bara en jävla billig kamera och gå ut och köra. Och det är det väldigt många gör nu, för att de lägger på YouTube istället då, så får man se om det händer någonting där.
Ja, just det.
Hade YouTube funnits då och vi har enkelfilat det där, då hade vi säkert lagt det på YouTube. Och då riskar man ju då att man får inget betalt för det, men det fick inte vi för den här piloten heller, så att säga.
Ja, okej. Jo, men det är intressant det där, att hur... För jag antar att ni har en jävla massa idéer som inte går att genomföra på något sätt.
Ja, så ofta tycker jag nästan att... Ibland får man fråga så här, om du fick genomföra vilken idé som helst, så hade du hur mycket pengar som helst, vad skulle du göra då?
Ja.
Och jag tycker aldrig att det hänger liksom på idéer eller på pengarna liksom. Den handlar ofta om att idéerna kanske är opraktiska, för man har familj och kan inte resa liksom som helst. Eller att det handlar om att man inte tror att det blir så jävla kul.
Nej, men
en idé behöver, ja, det är liksom ofta faller idéerna på sig själva för att det inte blir så kul. Det är ofta det som stoppar idéer, så att säga.
Ja. Nej, men om jag ska vara helt ärlig, jag kommer ihåg det här, får vi följa med? När jag läste den idén så tänkte jag bara att det kanske inte är så schysst att säga till det, men först tänkte jag att det där kommer ju bli en jävla skidserie. Men så när man tittade, för idén tyckte jag så här, ja men åka tåg och ja, det låter ju jättekul, tänkte man sådär. Men det blev ju, i mina ögon är ju det bästa ni har gjort.
Ja, vad kul, ja, men vi älskar ju det också.
För det blir så
jag
fint.
Jag tycker att det enda frågan med det, för ensam. Men det är en svaghet med det. Tycker jag att det inte finns... Man kan vända det till... Man vill, jag tycker inte det. Att avsnitten hänger... De tar ju bara slut för att timmen är slut.
Ja.
Det finns liksom ingen känsla av att man har varit med om någon liten upplevelse som vi kan summera och man har lärt sig någonting. Det rullar ju bara på. Men det var väl en del av den här skärmen också. Men det skulle jag... Om jag skulle göra om det så skulle jag försöka hitta ett sätt att liksom knyta upp säcken lite mer i slutet istället för att det bara glider vidare. Men skitsamma, jag älskar att göra det programmet. Det är det roligaste jag har gjort.
Ja.
Just eftersom man fick hela tiden bestämma sig för vad är grejen här? Hur skriver vi det här nu då? Eller så att säga, hur skriver vi det här så att det blir någonting nytt av det? Alltså varje enskilt möte.
Ja. Nej, men för det första, jag hoppas inte du tog illa upp när jag sa att det lät som en dålig idé. Men sen var
men ofta när man lanserar idéer till folk.
Ja.
Om man själv levt i dem i kanske en månad, en och en halv.
Ja.
Månad till man känner sig trygg. Här kommer det hända grejer. Men man bara säger det på en mening så låter det inte så kul ofta. Och det är så är det ju.
Nej, men det är ju samma sak om man tänker som med podcast. Jag kommer när jag nämnde den idén för några vänner. Jag och en kompis ska sitta och snacka. Och de bara, ja, det låter ju jävligt kul.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Det är allt handlar ju om vad man gör av det.
Ja, men... Också så var det så här, när jag fick upp ögonen för igen på allvar var ju High Chaparral här med, och just avsnittet med Dennis Rodman.
Ja.
Och det avsnittet är ju fantastiskt på andra sätt. Det måste ha varit jobbigt att gjort det också med tanke på allt som hände runt omkring.
Ja, men det som, nu vet inte om det framgår riktigt i rutan, men det jag kan gilla med det när jag ser tillbaka på det. Vi ska ha 10-årsjubileum på kanalsändningen, en liten sån här mini-löjlig gala som jag håller på med nu.
Ja, just det.
Och det blir lite löjlig och lite härlig också.
Ja.
Men då har vi haft anledning att tänka tillbaka lite grann för en gångs skull, för saker man har gjort förut. Men, och det, som var liksom, det var det första vi gjorde på kanalsändningen, det avsnittet just.
Ja, just det.
Och det som ändå var mäktigt där, det var ju att vi fick... Först hade vi spelat in hyfsat mycket och hade egentligen slut med tid med honom. De sa liksom att nej, nu kan inte Dennis vara med mer.
Ja.
Då hade man ju kunnat vara grön då och sagt ja visst, får vi göra vår bästa med det här i kvittningen då.
Ja.
Men då var det vår producent som sa bullshit, det är liksom en halv dag sen i början, det här köper vi inte, han måste ställa upp en halv dag till, två, tre dagar liksom.
Ja.
Och då gjorde vi det och då fick vi hela det här slutet när vi super med honom och liksom, för allt det bara fanns inte egentligen.
Men så den scenen där då när han inte, när det var bråk med frun, och den var, hur lång var den egentligen?
Det minns jag inte.
Det var lite mer än en halvtimme kan man säga kanske.
Ja, men när vi inte fick tag på honom i början där.
Ja just
det var en halv dag liksom. Han var bara borta.
Oh, fy fan. Ja. Ja, men det var det jag tänkte på då, att det är också någonting jag alltid tänker på när man ser TV. Det behöver inte vara det kan vara annat också, att alltså hur går den här processen till att boka gäster? Jag antar till exempel att man har ju hört att ni och läst att ni umgås en del med Håkan Hellström och känner varandra så här.
Ja.
Låt säga, skulle ni vilja ha med honom i en intervju? Går det till så att till exempel du bara ringer, känna Håkan, är du sugen på det här? Eller måste det gå via någon sorts bokare eller någonting?
Alltså, det varierar ju.
Ja.
Vi känner ju ganska mycket folk. Så en del ringer, när vi frågade, gjorde podcastintervju med Håkan, då gick det via skivbolag. Då ringde jag skivbolag, för de vet ju också att vi känner varandra. Så det är lite informellt. Jag tror att han är också en sån människa som tycker att det är väldigt skönt att man går via skivbolaget, så han kan inte säga nej själv. Så får man nej så får det komma via skivbolaget. Det är liksom, jag menar, vi är inte så tajta liksom att vi ringer varandra varje dag. Utan
nej.
Det är liksom, men 50-50 kanske. Ibland så, vissa ringer man upp själv och vissa, det där är olika. Och när i fallet High Chaparral så satt ju vi på kvällarna, och i och med att det var tidsskillnad till nej, då satt vi på kvällarna och ringde till agenter och sånt.
Nej, men det är bara sånt man har tänkt på så ofta. Och,
ja.
Och jag antar att det är väl var så i de allra flesta produktionerna att det går att det är lite 50-50 beroende på relationerna man har med dem helt enkelt.
Ja, men så är det.
Ja. Men också någonting jag har tänkt på er, att både dig och Filip då, att om man ser på programmen ni har gjort, det är ju inte bara så att jag tänker ni har gjort Vem kan slå, ni har gjort Får vi följa med, ni har gjort High Chaparral, alltså det är inte alltid, det är en väldigt bra spridning tycker jag på programmen och vad de handlar om och så här. Är det något medvetet grepp ni har tagit?
Nej, faktiskt inte, utan det är mer att vi tröttnar så lätt liksom. Det finns många som, när vi slutar med High Chaparral så svarar man, men ni borde fortsätta med det, och när man slutar med liksom Boston Tea Party så säger folk, ni borde fortsätta med det och så här. Vi slutar ju nästan alltid för att vi känner att nu har vi gjort det här, det är inte så kul för oss längre. Vi är ju väldigt rastiga så här. Alltså podcasten är sinnessjukt att vi har gjort nästan 170 avsnitt nu. För det är ju liksom, det är oändligt mycket mer nästan än alla olika tv-serier vi har gjort. Ja. Som måste vi bara gjort 30 avsnitt. Men det är, podcasten är annorlunda också. För vi är helt oberoende av andra människor. Det är bara vi och en mix liksom.
Ja.
Och det kommer mer ur oss själva. Och det är någon slags dagbok nästan för oss.
Ja. Men det känns ju som man har lärt känna igen. På ett bättre sätt via podcasten. Den är ju fantastisk på andra sätt. Den har slagit ihjäl många timmar för mig, ska jag säga.
Ja, vad kul.
Så den är väldigt bra. Jag hoppas att ni har minst 170 till. som med det, om man kan... nu är inte vår podcast lika stor som er naturligtvis. Men hur mycket tid lägger ni ner på den?
Jag tycker inte att vi lägger ner riktigt tillräckligt kanske. Vi är väldigt oförberedda ofta. Och ibland kan det vara så att jag har två ämnen förberedda.
Ja.
Men jag bara tänker att det här har jag inte, jag vet inte vad jag vill med det här, men jag vet att det är någonting. Det här är någonting. Och då får Filip hjälpa mig att hitta fram till vad det är för någonting. Och i bästa fall hittar man fram till någonting och då får lyssnarna vara med under den resan, om det är så. Ja. Och då blir det ganska levande och ostiltigt liksom. Vi är nog som bäst när vi improviserar lite grann och ändå kommer fram till någonting. Ja. Men ibland kan det också vara så att jag har två ämnen förberedda som jag inte ens tar upp. Jag hinner inte liksom. Vi bandar en timme och så klipper Sigge bort 5-10 minuter och sen är det klart. Det är inte mer än så. Ja.
Så det är så att ni har alltid en timme och sen förbereder
sig? Nej, ibland hinner vi bara spela in 50 också. Vi har ganska lite... Du vet, jag måste upp till lämna barnen på dag.
Ja, visst,
det, är det är inte så att vi sitter sig... Alex och Sigge sitter nog längre. De sitter nog på emot 2 timmar och klipper bort hälften kanske i vissa gånger. Medan vi, om man jämför med dem då. Men vi inte gör det.
Ja. Nej, men om man tänker med podcast, för mig finns det att... Man ska säga att det finns en koppling till tvn på något sätt, att ni ändå gör, att det ändå är ni och ni får fram någonting, och det underhållning är det ju. Men alltså, är det, som du sa i podcast, är det mycket improvisation? Hur mycket improvisation är det i tv? För ni vankar så jävla bekväma att sitta där och kanske och komma på någon association för någon person eller händelse eller något sånt. Alltså, är det mycket improvisation i tv också?
Ja, det måste jag säga. Framförallt på fältprogrammet, då är det 100%. Alltså då har man ibland... Alltså för mig är ju improvisation från start till mål.
Ja,
100%. Men ett studioprogram, då vet man ju att David Batra kommer att komma in. Och då kanske man har förberett 5 frågor till honom. Men om han säger någonting innan om att han har blivit bjuden på snus, då kanske det hamnar någon annanstans.
Ja.
Men då har man ju också en tanke med gästerna på ett annat sätt. Så då improviserar man ju kring en ram åtminstone.
Ja.
Jag skulle säga att det är 100% improvisation på fältet.
Ja.
60% i studio kanske.
Alltså så där, så pass mycket improvisation.
Ja, tyvärr.
Ja, men alltså personen, jag tycker bara att det är skönt att, för då vankar det inte så jäkla uppstyrt heller. Det har jag tänker med då improvisation, känns det inte ändå, blir man inte lite smånervös? Alltså vad egentligen ska man komma fram till? Jag förstår du ungefär vad jag menar?
Vilket sammanhang? Det beror på vad du menar. I podcast eller i tv?
Ja, men ta som på tv med Här får vi följa med. Att, för det var ju någon sekvens, det var ju någon kvinna här som bodde från Göteborg och du och Filip började sjunga på någon Håkan Hellström-låten. Det är, så blir man inte, om jag hade varit där och det är tv och folk tittar och säger, jag hade varit fruktansvärt nervös för att det verkligen måste bli någonting, men slappnar ni bara av och tänker att, för ibland känns det som ni tänker att kameran inte är där utan ni bara rullar helt enkelt och är två sköna gubbar helt enkelt.
Ja, men det är nog ganska mycket så ändå. Alltså, vi känner varandra så himla väl nu och vi har väldigt, väldigt kul och vi omger oss av människor som filmar alltihop med kompisar till oss.
Ja.
Det blir ju faktiskt, och det är ju bra om det går fram också, men det blir ju som ett kompisgäng som åker runt.
Ja.
Och så nervös är man inte, däremot man är väldigt medveten om huruvida det man är med om blir bra eller inte. Så det är ju väldigt frustrerande. Jag kommer att träffa i folk, för jag träffar min kille. Vi skulle stanna den 14:e personen vi mötte på promenaden i Norrköping.
Ja, just det.
Det var helt improviserat. Och så stannade en kille med cykel.
Ja.
Och i tv då så går det ganska fort till jag kommer fram till att han kan väldigt mycket om charterresor.
Ja.
Sanningen är ju att vi har stått morgon med kanske 1,5 timme och letat efter roliga saker med honom som vi inte tycker är så spännande eller så unika. Och sen helt plötsligt märker vi det här med charterspåren.
Ja, just det.
Man kan allting om de här båtarna. Och då zonar vi in där. Vi zoomar in som en jävla jägare liksom, som får vittning. Så då är man ju som en falk liksom, och störtdyker ner i bytet. Så att, det kan vara jobbigt när man känner att det här är en trevlig person, men om det ska bli bra trevligt så måste det sticka ut på något sätt. Liksom.
Ja, det
och då blir man ju lite, kan man bli lite desperat över fel ord, men man kan ju bli lite frustrerad.
Jo, men det är klart. Men är det, då är det väl väldigt mycket ni klippte bort i Fogifölja med då? Eller det är klart,
ja,
ni,
jättemycket.
Ni får släppa en, ni får släppa en sån här best-off sen eller outtake sån och slag.
Ja, men det är nästan aldrig bra sånt tycker jag.
Nej.
Nästan aldrig.
Men det är en sak som jag alltid tänkte på när jag var... För High Chaparral är ju släppta på DVD, men inte alla var... Det är någon, varför släpper ni inte saker på DVD helt enkelt? Det har jag alltid tänkt på.
Ja, men det, vet, YouTube kom 2005.
Ja, det är sant.
Så High Chaparral, DVD:n släpptes 2004. Det hänger ihop liksom. Det finns ingen marknad. Komiker som släpper DVD, jag fattar inte riktigt hur de... Ja, det kanske går ihop på något sätt med sådana som eller Betnera. Men släpper ju en massa DVD. Vem fan köper en DVD nu? Det händer ju nästan aldrig.
Nej, det är sant. Nej, men ja, det tänkte jag inte på YouTube. Det var... Den kanske jag gjorde bort med en aning. Nej.
Nej då, nej.
Känner ni att ni har gjort många av era drömprogram? Eller har ni någonting som ni vill? Jag förstår att man inte kan gå in på sånt med tanke på bolag och företag och allting.
Ja, men ja, vi är färd. Vi håller på med två grejer som ska ske. Som vi håller på med nu. Det ena är en biofilm, hoppas vi.
Ja, den om bandledan.
Ja, om bandledanslaget från Somalia.
Just det.
Där älskar jag utmaningen i att göra någonting som ska upp på bio. Det ska ha premiär på nationaldagen, valåret 2014 och bli någon slags liksom röst på något jävla sätt kanske kring liksom invandring och sånt i Sverige, samtidigt som det framför allt ska bli en rolig jävla film.
Ja.
Den tanken det är helt nytt för oss, det känns jättekul.
Ja.
Och dessutom ska det bli en tv-serie efteråt då, men det blir något helt annat egentligen. Det känns väldigt nytt och utmanande och det är som ett drömprojekt på så sätt, även om det också är svårt. Och sen så, det vi ska göra i Kalifornien i vinter, det känns också jävligt... spännande. Det kan inte säga så mycket om än, tyvärr. Vi håller på att beta ut fortfarande.
Nej.
Men jag hoppas att vi gärna ska heta Min vän Filip.
Ja, det hade varit en ganska skön...
Ja, men vi kan ha en fem direkt. Kan vi inte få in ditt namn också? Så, ja, men då blir det som det alltid blir. Om man ser en bild på mig och Filip och så ser man att programmet heter Min vän Filip, då blir man ju lite nyfiken.
Ja.
Vad fan är det här? Jaha, hur då? Och så, ja, jag tycker att det är ett bra namn. För det ska bli ett ganska personligt program också.
Ja, men det ser jag fram emot.
Vad sa du?
Det ser jag fram emot det programmet, såklart kommer man titta på det som allting annat. Också en annan sak jag tänker på när ni är två personer som ni gör ju så oerhört mycket tillsammans. Är det aldrig frestande att gå solo helt enkelt någon gång?
Ja, men han har ju gjort det, han är jävla aset. Han har gjort det eget sommarprat och sådär. Och det är väl bra, men givetvis. Men jag tror att han hade haft roligare när han gjorde det samma sak som han hade gjort det med mig. Jag tänkte att det blir bättre. Utan att han hade haft roligare. Och det är det vi känner båda två. Att vi har ju roligare när vi jobbar. Ibland kan jag vara med i någon delintervju själv. Jag kan stå och prata med dig själv.
Ja, just
det. Och det är toppen. Men just när man ska skapa någonting tillsammans. Jag kan skriva någon artikel själv och sådär. Och det går också an.
Ja.
Men jag har ju roligare. Och jag vet att jag kommer att få lite mer aha-upplevelser om jag är tidigt. Så han överraskar mig så ofta fortfarande.
Ja. Men det är så fruktansvärt vackert att se att två personer som tycker så jävla bra om varandra faktiskt. Det är väldigt, det är nästan som man får tåra många gånger och tänka att det är så vackert.
Ja, men man märker också att när vi blir osams i podcasten eller någon gång i tv när vi börjar skälla på varandra, då blir en del människor så jävla illa berörda av det. Vi får inte vara osams. Vi måste ju vara kompisar. Och det där är ju lustigt för att vi bråkar ju aldrig kvar. Alltså aldrig. De enda gångerna vi liksom börjar skälla på varandra är just när det är mikrofon på. För att det känns mycket friare då.
Ja.
Den har ju tagit på en ganska mycket längre podcast. Men just för att man kan vara mer personlig där på något jävla sjukt sätt.
Jo.
Men det är ju samt 99,9% av tiden. Men ibland kan det också bli dramatiskt och härligt av att man tycker olika saker. Och börjar skrika på varandra. Men sen i grund och botten når man ju alltid fram till något slags samförstånd.
Jo, men jag menar det... Sen är det klart, folk kommer ju alltid bli osams och det vore ju nästan ett mirakel om man under så många år som du och Filip har hängt och inte skäller på varandra då och då.
Det var det hela för Munvärldens special. Hoppas ni tyckte det var bra. Tack Fredrik för medverkan. Puss och kram. Vi är tillbaka inom kort.